Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden with Alexander Perleros.
Jag hade hört om honom från många att han verkligen borde medverka i podden. Och det här är en historia, något helt utöver det vanliga. Jag är otroligt glad att kunna presentera Dani Evenoff, Sveriges godiskung. Han kom från Libanon under kriget och började tillverka sockervadd, som sen blev godisprinsen. Första året sålde han för 50 miljoner kronor. Efter 3 år sålde han bolaget till konkurrenten Karamellkungen. Vi pratar också om en helt otrolig berättelse om när han fick reda på att hans pappa levde när han skulle vara död i kriget. Lyssna på en saga jag kommer minnas i hela mitt liv. Låt mig presentera Dani Evenoff, Sveriges godiskung.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Välkommen hit, Dani Evenoff, till Framgångspodden.
Tackar, tackar. Tack för att jag fick komma.
Vad kul att du är här.
Ja, det känns faktiskt riktigt bra.
Vad kul. Ja. Känner du dig i magen här? Pirrar det lite? Eller?
Jag är jättetaggad alltså.
Ja, kul.
Jag har sett fram emot det
här. Roligt. Ja, kan du sova i natt?
Nej, jag är riktigt, riktigt trött faktiskt. Men jag känner adrenalinet
som,
nu ändå.
Det var ju du som föreslog att vi skulle se så här tidigt.
Ja, jag ångrar det idag alltså.
Ja, vad är det som håller dig vaken då?
Nej, det är ganska mycket faktiskt. Tankarna går i högvarv hela tiden alltså.
Ja.
Så är det.
Ja, vad är det som är det något speciellt som du?
Nej, just nu har jag väldigt mycket som händer och projekt som är igång, och då brukar jag vara i ganska ha ganska högt varv liksom.
Mm.
Tempot är högt nu.
Mm.
Det där går lite i vågor faktiskt.
Ja. Jag har ju verkligen sett fram emot också att du ska komma hit till podden.
Ja, cool.
För jag ser det här, att det här har potential att bli ett av de absolut bästa avsnitten.
Oj, oj, oj. Absolut, förutsättningarna finns.
Ja, så nu är jag bara tyst. Prata.
Om.
Nej, jag ska.
Om vad? Berätta.
Nej, men du och jag tog ju en fika för ett tag sedan. Och jag blev helt fascinerad. Alltså, du har gjort så jäkla häftiga grejer. Och en väldigt inspirerande och spännande person.
Mm, tack, tack.
Både fysiskt och psykiskt.
Okej, tack.
Så vi börjar med de orden. Du grundade till Godisprinsen, som du sen sålde till konkurrenten Karamellkungen.
Ja.
Som också har blivit, det har blivit extremt skrivet om hela er process som vi kommer få höra mer på. Du är investerare och har medverkat i Draknästet som flera andra poddgäster här också. Både Douglas Roos och Gunilla von Platen. Mm. Och sen så är du ju du är ju verkligen en serieentreprenör och gjort flera helt fantastiska resor.
Mm. Tack.
Så kul att ha med dig.
Ja, verkligen. Tack, tack.
Hur var du som liten då?
Alltså jag, när jag analyserar själv idag liksom och funderar över hur jag var och sen också hur jag tror att jag uppfattades från andra, så jag var nog en ganska stökig kille liksom. Jag är uppvuxen utan en biologisk pappa. Så jag tror att pojkar överlag när de går in i tonåren och ska växa in här, det behövs liksom bra manliga fysiska förebilder, oavsett om det är pappa eller någon annan. Och jag vet att det där har funnits en viss avsaknad i mitt liv. Någon som har kunnat hålla igen och så vidare. Min mamma var väldigt ung när hon kom hit. Hon var liksom 17 år och fick mig väldigt tidigt. Vi levde lite vilda västern liksom. Och på den tiden var det lite inne med klotter och sådär. Så jag höll ju på att klottra lite och sådär. Så då var man ju ute i, liksom, ute i linjen som vi sa då.
Vad hade du för tags?
Case.
Case?
Ja.
Alltså C-A-Z-E eller?
Ja, det skulle egentligen vara så, men jag kunde inte stava. Så att jag kallade det för Kase och men tyckte att det hette Case. Tills jag träffade någon som sa: du fan, det heter ju Kase ju. Nej, 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 jag heter Case. Men Case stavas så här. Nej, det var faktiskt lite det fanns en charm liksom någonstans i allt det här. Men det var jävligt destruktivt alltså. Och så här såg det ut liksom. Och sen i skolan så var det här allmänna liksom störig, störande, hittade alla möjliga utvägar för att inte göra uppgifterna. Någon läxa gjorde man ju aldrig egentligen. Så jag levde ju lite alltså jag levde ju ett rock'n'roll-liv fast som 11-åring liksom.
Du pratar om att du inte hade någon biologisk pappa.
Ja.
Vad var det som hände där?
Den officiella versionen var att min pappa gick bort i kriget liksom. That's it. Men så var det ju inte såklart. Men det är så jag har vuxit upp liksom, med den tanken och tron då. Men en dag så berättade min mamma att jag hade en pappa då. Alltså jag visste ju att det var något ihåligt i hela den här historien, att min farsa dog bara i kriget så där. Det lät lite skumt liksom. Så att jag, det är klart att och jag vill bara betona, jag menar, jag säger inte att det bara för att man är ensamstående mamma att det är liksom dömt att misslyckas med sina barn liksom, tvärtom alltså. Det kan vara faktiskt en fördel också. Men i mitt fall att ha en mamma som var så ung liksom, det är klart att om inte mognaden finns där och man har tillräckligt med sig själv och får lämna sitt land och vänner och allting, och så har man en unge liksom som man går och bär på, det är klart att det är ett jäkla moment i sig liksom. Men jag sökte också upp min farsa liksom. Jag gjorde det ganska omgående när jag fick veta det, så jag satte mig på ett plan och åkte till Beirut och sökte upp honom, och jag fann honom liksom.
Hur var det?
Det var ja, det var en känslostorm alltså. Det var ju liksom en chock, speciellt när man såg att man påminner lite om din farsa. Han har levt loppan och haft kört rock'n'roll liksom. Haft det kul bara. Säkert många halvsyskon där ute. Som man känner till liksom. Levt livet bara liksom. Och inte tagit något större ansvar. Och haft en bas att utgå ifrån. Så det visade sig att jag hade 11 halvsyskon liksom. Ibland gör jag saker till en utmaning, och jag utsätter mig för mycket press. Och även en sån här sak var en så här icke-fråga för mig. Jag ska bara ner. Så brände jag ner och gjorde det liksom. Ja, så var det.
Kom han till dörren då? Var det han som öppnade då?
Nej, eller? Han var inte hemma faktiskt.
Han var inte hemma.
Utan det var typ 5 syskon där. Och ingen hade hört talas om mig, visste ingenting. Men sen visade det sig att deras biologiska mamma, för det var ju halvsyskon då. Hon kände ju till den här historien. Mm. Så när hon hörde att jag dök upp då, så var det hon som faktiskt kom och sa sen, efter en massa debatt och diskussioner utanför porten typ. För de undrar vem fan jag är liksom. Här kommer en snubbe och påstår saker om vår farsa som är så jävla hedersam. Så det var ju lite så här, du vet, det var ju en chock.
Shit, alltså.
Nej, men det var ju en chock liksom. Då säger hon då till sin son då, men du, sluta bråka med honom, du måste acceptera liksom, blod är tjockare än vatten, det här är eran halvbror liksom. Så det är klart att han blev ju helt stum då. Sen ramlade liksom massa släktingar in och det var ju kaos där, och farsan hade ju fortfarande inte dykt upp då. Och sen dök han upp, kom in i rummet, det var knäpptyst. Han fattar ingenting. Han går bara runt och så ser han ett okänt ansikte. Och det är jag. Han går fram och hälsar av ren artighet. Fattar ingenting fortfarande. Han tror att jag är hans sons polare. Och så kommer den här mamman som är så jävla tuff liksom. Och så säger hon till honom: känner du inte igen honom? Nej, nej. Ja, men känner du inte igen honom? Ja, jo, kanske, säger han. Bara för att, du vet, undvika den här pinsamheten när du inte känner igen någon. För liksom, och det är din son. Va? Ja, men det är din son. Han har ju kommit från Sverige. Du vet ju att det här är din son, va? Nej, det här är så vart han helt jävla paralyserad.
Helt otroligt. Helt otroligt.
Nej, men det var faktiskt så det började. Och jag hade precis gift mig då. Med min fantastiska fru då. Och som jag fortfarande är gift med. Och jag och hon med familj åkte ner då till Libanon. Så var vi där nere och hade bara semester liksom så här. Chillade lite bara. Och där var en gubbe som berättade till mig att han sålde sockervadd på en burk liksom. Och jag såg det också i en så här strandpromenad när vi gick, att de fyllde sockervadd och la i en plastpåse, du vet. Mm. Så la de en gummisnodd runt för att den skulle hålla då.
Ja.
Och jag var så jävla fascinerad av det. Och då jobbade jag på Papyrus där vi jobbade med förpackningar. Och då såg jag framför mig att man skulle ta den här sockervadden, lägga den i en burk, försluta den och sälja den i handen. Jag kom ju hem då, jag ringde min bästa vän. Han precis blivit arbetslös då, min barndomsvän Daniel.
Ja, vilket jävla team alltså.
Han precis blivit arbetslös. Han är en ganska intelligent kille, gått skolan, jobbade med IT. Det var lite IT-krasch då. Och han hade gått och köpt en så Audi TT, levde skitbra liv, och så fick han kicken liksom. Så han var ju lite livskris där liksom, och kommer inte ihåg om han precis blivit dumpad av sin tjej också då vid den tidpunkten. Jag kommer inte ihåg exakt, men han var lite nere, så det var en perfekt offer liksom att lura in en så här tokig idé då. Sen min brorsa som är lite sladdig, han är ju 7,5 år drygt yngre än mig. Han var ju också lite rotlös då liksom, 19 år. Så jag ringde honom, kallat ett möte. Och sen ringde jag faktiskt Kenneth, min gamla arbetsgivare från Scandic Hotel. Det var därför den här kopplingen var. Jag hade ändå hållit kontakten med honom. Så jag ringde in honom, så hade jag ett stormöte med dem på ett café liksom. Och så berättade jag om den här fantastiska idén. Och jag glömmer ju aldrig när jag satt där med dem. Jag bara, du grabbar, jag försökte liksom börja lite mjuka upp allting innan de skulle få den här chocken.
Ja, men exakt. Stora byggen,
du vet, vi kan tjäna pengar. Där. Jag bara, ja, så, nu du, ska du berätta snart vad vi ska göra? Ja, men ska du berätta? Och sen kom det liksom. Sen bara, du, vi ska tillverka sockervadd. Så var det tyst här, du vet. Sockervadd? Som på Gröna Lund, menar du? Ja, sockervadd. Ja, hur då? Vi ska lägga den i en burk. Lock över, försluta den, sälja den. Det är fantastiskt. Vi har ingen konkurrens, va? Det här kan vi göra. De bara, men vem fan vill äta sockervadd? Men hallå, gå på Gröna Lund, titta. Alla äter sockervadd.
Alla äter det.
Så hade jag, på den tiden hade jag gjort en så här research då. Så här, jag hade gått in på Alta Vista var det då. Ja. Det som finns kvar, stackarna. Jag gick in på Alta Vista. Så här. Då stod det någon jävla artikel att sockervadd var den näst största produkten efter mjukglass på Gröna Lund. Så det var ju min marknadsanalys då. Ja. Så det var ju bara att trycka på knappen, tyckte jag.
Det är bara att köra, nu åker vi. Tåget går
innan någon annan kom på det. Kör fort nu, grabbar. I ett bostadshus liksom, så hittade jag en källarlokal som jag lyckades lura familjebostäder att hyra ut till mig. Och de frågade givetvis vad jag skulle göra där. Jag sa, men jag ska sälja lite godis där. Ja, men du vet, du kan inte göra mycket väsen av den. Ja, men det är ingen fara, don't worry. Liksom, så här. Fick jag hyra den då för en ganska låg peng. Då. Jag tror du betalade 7000 i hyra. Den var på 78 kvadratlokalen då.
Grymt, kan man ju bo där också typ.
Jag tvingade ju till och med mina anställda att bo där. Jag kan komma till det. Men den här lokalen var alltså uppdelat i fyra rum. Ett rum som jag då gjorde till ett kontor där jag höll på med min försäljning och hade en dator som vi precis hade köpt in. Den andra delen var då vårt produktionsrum som var på typ 20 kvadrat. Där ställde vi in då två sockervaltsmaskiner då. Precis sådana som du ser ute i en Tivoli liksom. Där man skulle stå och producera de här. Och sen hade vi ett vanligt fikarum. Och sen var det ett lager då, där man kom in med allting då. Det var typ på 20 kvadrat då. Och det här var ju en... Det här var en otroligt omtumlande tid då. För att det var nu allt skulle hända. Och vi började jobba med varumärket. Vi skulle ta in burkar. Vi skulle börja testa det här nu och köra. Och jag skulle ju börja sälja då. Och jag hade ju inga referenser egentligen. Och ingen volymuppfattning av marknaden. Jag hade aldrig sålt Tika eller Coop. Eller vem det nu än var. För jag hade ingen perspektiv på de här kunderna. Liksom hur de funkade, hur de höll ihop och så vidare och så vidare. Och jag glömmer aldrig... Det var när vi fick första leveransen av socker till exempel. Vi fick ju så här, vi skulle ju köpa socker för det var ju vår enda och viktigaste råvara. Sockervalt består ju bara av socker och färgämnen och smak egentligen. Och det är ju, allting är ju socker. Och när vi fick första leveransen av socker, när jag konstaterade att den här jävla sockerpallen går inte ens innanför dörren. Så att vi var ju tvungna att bära in de här 25 kilo säckarna liksom, innanför dörren liksom. Det fick inte in dem.
Ja, för att det gick inte igenom. Det var,
nej, men
dörren
var för
liten. Det
var ju inte anpassat för en produktion överhuvudtaget. Nej. Det här var ju en källare i ett bostadshus liksom, som normalt skulle vara en tvättstuga kan man ju säga.
Ja.
Där mötte vi det här första hindret liksom. Att det här kommer ju inte funka.
Nej.
Redan där började jag, det såddes ett frö att, hörru Danny, du har gett in i en jävligt, jävligt djupt vatten här alltså. Jag hade min första kund då, en stor grossist i Sverige, som jag hade skickat prover till. Och som jag då gjorde en follow-up call till. Liksom. Tjena, tjena du, Kjell, läget. Du, ska du nu börja köpa produkten? Du har ju fått prover. Så här. Han bara, ja, men jag gillar din produkt. Den tycker jag är jättebra faktiskt. Men vi har två problem, sa han. Ett, du vet ju säkert det. Det var fel färgämnen i. Två, burken, det vill säga innehållet, sjunker stadigt. Ja, vad menar du? Nej, det är bara en stenklump i botten efter tre dagar. Jag har alltså byggt ett system där jag ska producera sockervadd där hållbarheten är 3 år för att den släpper luft. Och kommer luft in med sockervadd, ja, då blir det bara en sten i botten. Alltså ungefär som en sockerbit som du skulle kunna ha i teet. Liksom. Och det här var ju väldigt, väldigt tufft att få höra. Vi har satsat alla våra pengar på en produkt som inte höll. Den höll inte kvalitetsmässigt. Och det är klart att få den här kängan så här tidigt. Liksom. Och det är det här jag tror är entreprenörers typiska drag. Man reser sig efter att man blir knockad hela jävla tiden och det går jävligt fort och det slår mig än idag hur jag tar mig vidare från tuffa vad heter det, motgångar. Så jag brände på ett plan ner till Bulgarien liksom 2003. Träffade den här italienaren då, han var italienare. Hade med mig min burk och så sa jag till honom, så här ska du göra, kan du göra det åt mig? Jag skickar med mina två maskiner jag har kvar också, kan du köpa ett par? Jag lovar att sälja hur mycket sockervalt som helst. Jag säljer, du producerar. Gubben gjorde ju det då. Så att den sockervalden kan jag lova, den sjönk aldrig.
Vad var skillnaden då?
Den var ju helt solid, alltså den gick ju knappt att öppna andra sidan.
Ja, men alltså burken var helt...
Ja, burken var solid, det kom ingen luft i. Nej. Den burken jag hade då investerat i, det var ju liksom, den var ju
skit.
Den sipprade ju hur mycket luft som helst liksom.
Ja, jag förstår.
Hans burk var ju som en, den var ju liksom, den var ju inbrottssäker å andra sidan. Så vi fick ju så här ung mamma som mejlade oss och sa att deras unga hade skurit sig liksom på den för att det var så jävla svårt att öppna. Vi blev så här överdrivna för vi hade ju åkt på en sån smäll på det där, så jag tyckte att nu skulle vi fan försluta den här en gång för alla. Det ska ingen ens komma åt skiten. Det ska bli en prydnad typ liksom. Så att vi körde på. Han skickade upp lastbilar efter lastbilar och vi sålde så in i bomben. Vi omsatte första året 2 miljoner då. Bara på sockervall.
Och till den absolut sista frågan. Vem skulle du vilja se intervjuas i Framgångspodden?
Ja, jag skulle nog vilja att du intervjuar Jan Karlsson faktiskt.
Spännande. Ja. SAS
SAS-veden, precis. Jag glömmer inte, min första riktiga bok jag läste var en bok som han har skrivit då, som heter Rivpyramiderna. Då. Jag är otroligt fascinerad av hans ledarskap och hur han tänkte annorlunda med att faktiskt se människor oavsett vart i hierarkin de var som en tillgång. Jag tycker det är en otroligt fascinerande människa faktiskt. Och det är lite för att han inspirerade mig i det skedet som det sitter kvar då.
Men han är en jättebra person. Han ska absolut höra av mig till. Ja, jag har också hört jättemånga stories med när han har kommit in på möten och gjort massa saker. Så han har gjort jäkligt häftiga grejer.
Ja, verkligen. Honom ska du försöka ragga hit.
Jag får tacka dig, Danny Evanoff. Det har varit helt fantastiskt att ha dig med.
Fram Gangs Body with Alexander Prelaros.
Välkommen hit, Karo Törnqvist från Nordea Private Banking.
Tack snälla. Roligt att få vara här idag igen, den här vackra dagen.
Verkligen. Det är alltid vackra dagar när du medverkar.
Tack snälla. Det är roligt att få vara med och träffa dig också, Alexander.
Ja. Jo, och en annan sak som kan vara rolig och ibland kan den också vara inte rolig alls är ju sambolagen. Mm.
Ja, sambolagen anser jag ju vara den absolut mest missuppfattade lagstiftningen. Den invaggar många i en falsk trygghet. Och mitt råd här, det är ju att det är när man är nykär och när man flyttar ihop, det är då man ska sätta sig in i vad innebär den här för oss. Och sambolagen omfattar gemensamt anskaffad permanent bostad och i bostaden ingående lösöre. Och mina tre punkter här som jag skulle vilja säga. Har ni köpt en bostad som ni ska bo i tillsammans? Om ja, då kommer den under sambolagen. Har ni gått in med lika mycket pengar eller har ni gått in med olika andelar? Då måste ni titta på det och se till att reglera. Och sen det sista är att vara medvetna om att sambo har ingen arvsrätt överhuvudtaget. Detta måste man reglera antingen med försäkringar eller via ett testamente.
Ja, för att jag har ju väldigt många vänner faktiskt som har både förlorat och tjänat pengar på det här. Men bland annat en vän som hade en lägenhet och sen så gick de skilda vägar och sen så tog dennes sambo hälften av lägenheten och har inte köpt, lagt in en krona i det.
Nej, därför att har den anskaffats för det gemensamma boendet där avsikten är att man ska bo ihop, då säger lagstiftningen att den ekonomiskt svagare parten äger rätt till hälften. Det här kunde din vän ha undvikit genom att de hade avtalat bort sambolagen i det här fallet.
Ja. Ja, det där tåls man aldrig påminna om. Det är väldigt viktigt kan jag säga också att man sätter sig in och skriver ett samboavtal.
Ja, och testamente. För sambo, att leva som sambo, det är den vanligaste samlevnadsformen vi har.
Mm. Då får jag tacka er så hemskt mycket för er medverkan i detta avsnitt. Karo Törnqvist från Nordea Private Banking.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. The official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.